In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrorist.
That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är onsdag, vi är mitt i, jag vill inte riktigt, men riktigt i slutspurten av ett fotbolls-EM. Och man märker ju lite här att vi är på slutspurten av ett EM, för nu börjar den här Silly-karusellen rulla igång. Övergångar börjar bekräftas, det börjar dyka upp fler och fler historier baserat både på spelare som varit i EM, men kanske också Copa America-spelare och så vidare. Det finns allt möjligt där ute i karusellen på sedvanligt manér. Kan börja med att konstatera att Felix Thornberg är här igen. Hur är läget med dig?
Hur bra som helst. Även jag har dykt upp nu när det börjar vanka sillefönster på riktigt här. Det ska bli mycket kul att se vad vi har framöver de här kommande veckorna, för det känns som att det finns en del där.
Du var på kattcafé här i morse, eller?
Stämmer mycket bra. Så jag har serotonin, så det räcker att bli över hela avsnittet här.
Och hela redaktionen har fått käka pollenpiller för att överleva den här dagen.
Ja, jag har till och med rollat mig för din skull, men ja, jag ber om ursäkt för det.
Rollat sig bland katter.
Heter det där rollat när man liksom använder en roller? Ja, i alla fall. Filip Lindfors hörde ni kanske där, han är också tillbaka. Du har inte varit på kattcafé.
Nej, raka motsatsen kan man väl säga. För på ett kattcafé så hade jag kanske varit inom liksom livsfara på något sätt, med så mycket päls runt min nos, så att säga.
Ah, förstår. Det logiskt att inte gå dit då.
Men jag har en adrenalinspruta i väskan, så det är bara att köra den rätt in i låret så ska man nog överleva.
Ja, vi har en timme i oss.
Ja, det är lugnt.
Ja, precis så är det. Jag visste inte att det fanns kattcaféer i Sverige, ska helt ärligt säga. Det är ju ett japanskt påhitt annars. Vi kommer till ett japanskt, kanske inte påhitt, men ett japanskt rykte här senare. Men jag tycker vi börjar med ungefär någonting som är en kris. Ungefär som om Filip skulle behöva plocka fram adrenalinsprutan här från ingenstans. Det hade ju varit lite krisläge då. Några som har ett krisläge fast ekonomiskt, det är ju Barcelona. Ser jag flera här som har skickat in frågor, så är jag vanligt tacksam för det här inför inspelning. Har nämnt just det här med Barca-krisen och att det kanske inte ser så bra ut som det har verkat. Nu är det ju inte någon liksom nyhet att Barcelona har ekonomiska bekymmer. Men samtidigt så har de ju värvat Kun Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia. Måste vara Garcia, borde gjort det bättre mot Chiesa där, det där 1-0 målet igår, det är en annan sak. Och Emerson Royal dessutom tillbaka, köpte någon sorts luddig deal. Men de får inte registrera de här spelarna.
Nej, det är ju lite som du säger, att det kommer ju inte som en chock att Barcelona är den här ekonomiska krisen som vi har varit uppe och pratat om en massa vändor sedan tidigare. Men att det skulle vara så pass illa att man inte ens har råd att registrera spelare som har värvat gratis, det är ett svaghetstecken verkligen. Men också väldigt rimligt. Det är ju rapporterat att Barcelona har skuldberg på upp mot 12 miljarder kronor. Då kan man ju tycka att vi kanske får rensa lite innan vi ska in med nya spelare.
Ja, de har ju flyttat om lite lån och sånt där med banker och omförhandlat lite så här lyxfällan-varning på alltihopa.
Verkligen ingenting som har hänt i Spanien förut. Beprövad, fungerad taktik alltså det där.
Ja, men grejen här är ju också att ni kanske noterar att Lionel Messi är ju kontraktslös nu för tiden. Han är ju faktiskt klubblös.
Jag älskade hur världen verkligen körde på att liksom nedräkning till att nu blir Messi. Jag vet, det var du som gjorde det kanske.
Nej, men det var ju ett inlägg.
Kanon var den.
Det var på sin plats.
Ja, men det var ju, vet du, Chiringuitos sändning, det här mer eller mindre vildskjutande spanska fotbollsprogrammet. De körde ju nedräkning till natten. Pedro Roll som sitter där med den dramatiska musiken, och nu är Messi klubblös.
Jag älskar det.
Släckte mig till och med ner studion precis när han blev klubblös. Nu är det nattsvart, tänkte de.
Ja, men det var ju som hans tal. Det var någon annan sammanhang som han också hållit tal som var liksom riktigt, när Real Madrid åkte ur liksom i turneringen eller gått dåligt, så har det varit riktigt mörkt i den där studien ibland.
Men så vad kommer hända här nu med det här registreringshaveriet?
Ja, det är ju där kommer
ju, någon kommer väl mutas och sen så är allt okej, eller?
Nja, inte riktigt så, för det är ju så att anledningen till att Messi sitter utan ett kontrakt just nu sägs ju vara att Barcelona helt enkelt inte har råd att alltså förlänga det här kontraktet som de ska ha kommit överens om. De kan inte presentera den här kontraktförlängningen just nu, för de kan inte genomföra den. Och det är ju för att La Liga har ett visst lönetak. Och det här är ju inte då kanske liksom samma typ av lönetak som du har i NHL och så vidare på liksom samma hårda vis, utan det är ju lite olika beroende på lag och beroende på inkomst.
Det är liksom inte uppbyggt på att det ska försöka vara lite rättvist.
Nej, men det är ju gjort för att hantera alltså financial fair play. Ja,
och att de rika ska fortsätta vara rika och de fattiga ska fortsätta vara fattiga. Det är väl lite så.
En slags motsatt Robin Hood.
Ja.
Ja, något i den stilen kan man väl säga, men samtidigt så är det ju så att då har ju Barcelonas lönetak begränsats ganska rejält i och med pandemin. De har inte alls i närheten lika mycket de får röra sig med rent, alltså ligaregelmässigt. Och där har man ju tänkt, ja, men vi kan ju prata med Tebas och lösa det där, ligaförbundsordförande, men han har ju råvägrat och sagt, nej, men ni får hålla er till den här gränsen. Och då är det ju så att Barcelona måste få in, vad är det, 200 miljoner. De måste liksom frigöra 200 miljoner av sin liksom lönebudget eller löneposter. De måste göra sig av med löneposter. Problemet är att de löneposter de gör sig av med, säg att de blir av med 10 miljoner euro i en lönepost, då är det bara 25% av dem som får användas till nyrekryteringar. Men utifrån den här kalkylen så är det då 200 miljoner euro de måste göra sig av med. Eller är det 20 miljoner euro?
Nu är... Ja, men jag känner mig som den här matematikgiffen just nu. Ja. När det bara flyger siffror runt om. Jag tittar på det och försöker förstå, men jag är helt någon annanstans när jag försöker landa i det här.
Det blir ju ett sanslöst haveri när det var liksom ett krav och ett försök från Barcelonas håll att nu ska vi få Messi och stanna kvar. Då visar vi att vi satsar och tar in lite gubbar som har fått liksom tummen upp från Messi. Och sen kan det snarare bli dessa värvningar som gör att de inte har råd att behålla Messi. Det är bara ett stort, vad håller ni på med?
Kanon kontraproduktivt.
200 miljoner euro är det i alla fall. Det var där, det har slängts lite med siffror lite hur som helst.
Och då kommer det landa i att de måste skeppa folk.
Ja, och det har de ju redan börjat göra. För de måste ju dra ner på lönerna något enormt för att överhuvudtaget kunna hantera det här.
Den stora outlet-rean i Barcelona.
Och den har vi pratat om förr, men de har ju redan gjort sig av med Conrad de la Fuente, Jean-Claire Todibo och Junior Firpo. Men det här är bara en spot.
Det är 200 miljoner i lön där.
Ja, men det är en spotstyver. Ja. Och de har lånat ut Trincao. Det här har gjort lite så här, alltså utan att man har märkt av det, att de bara skickar honom till Wolves med en köpoption. Det är ingen som har tänkt på att de faktiskt har gjort den. Men det här skedde ju supersnabbt för de ska bli av med den posten. De bröt kontrakten med Matheus Fernandes. Kommer ni ihåg att jag bara nämnde det lite spontant förra veckan utan någon egentlig anledning? Ja, bara att jag ville nämna att han fanns.
Jag satt som ett stort frågetecken, men nu blir det ju ett utropstecken här. Nu
med facit,
jag kan se det.
Med facit i hand blev det ju för att Matheus Fernandes, som då har gjort sammanlagt en kvarts speltid i Barcelona under sina, ja, hur lång kontrakt det nu var. Han kom 2020 och skrev på ett 5-årskontrakt, skickades direkt till Valladolid på lån och gjorde 17 minuters spel i en Champions League-match på Dynamo Kiev. Det är allt Matheus Fernandes gjort. Och nu är det så att han stämmer Barcelona
för
kontraktsbrott. Efter att liksom han presenterades alltid en Barcelona-spelare. Han kostar 10 miljoner euro att värva. Undrar varför? Och han har inte gjort någonting för klubben. Umtitis kontrakt vill de säga upp för att få plats med honom. Men han vill inte säga upp det här kontraktet heller.
De är så sköna Barca, för de tänker ändå så här. Ja, men kom igen Skyra, vi är ändå Barca. Kom igen nu allihopa. Det här, ni måste väl vara schyssta mot oss ju. Kom igen.
Ja, men lite så. Och sen... Nej, men det grejen är att de måste ju få till pengar på något annat sätt också. Och här kommer då kruxet att antingen så försöker de förhandla ner löner på spelare som redan finns där, som de redan har börjat göra med, typ Sergio Busquets, Gerard Piqué och så vidare, att dra ner deras lön. Sergio Roberto, om de ska förlänga med honom, den lönen måste de ju kasta ner med tanke på hur överdrivet hög lön han har fått.
Helt brutal.
Och sen då samtidigt försöker jag som andra spelare, Coutinho, Griezmann är ett alternativ försöker göra sig av med. Det finns ju liksom massa alternativ som diskuteras då, så att stökig situation.
Ska bli väldigt spännande att se nu här. Man hoppas ju någonstans att det ska hända något riktigt, riktigt kul med den här Messi. Att det liksom går så långt så att vi är bara några dagar bort från säsongstarten.
Vi får en räkning i spansk tv också.
Ja, till premiären. Messi vet inte riktigt vad som ska ske. Hans Panama-pengar ska liksom in på det där kontot. Och sen så står man där några dagar innan Och så kanske det blir en rejäl huggsexa där och så landar väl Messi i Saudiarabien kanske, eller?
Ja, det gör han väl inte. Nej, han kommer
han
liksom
inte riktigt gå in innan jag sa att
om det är någon som egentligen borde kunna bete sig på det här Barcelona-sättet att vara schysst mot Barcelona för att det är Barcelona, så borde det ju vara Messi om någon. Alltså mer Messi än Umtiti så att säga.
Jo, men alltså Messi kan göra det, men samtidigt så han måste ju få sitt kontrakt också. Så att det är ju det som liksom är problemet här. Att...
Men det känns som Barca, hela den här spanska manjana-mentaliteten skulle kunna landa bättre med att Messi får reda på att vi kanske inte har de här cashen nu att sleva upp, va? Men, men fan, du har ju ändå varit här så länge så du kommer få dina pengar, det är lugnt. Medan Umtiti kanske inte riktigt är sugen på att göra samma grej om de vill att han ska gå ner i den.
Nu har jag lösningen här.
Spännande.
Vi gör som så att vi förlänger inte med Messi, utan istället så registrerar vi Agüero, Erik Garcia och gänget, och sen väntar vi transferfönster och sen säljer vi dem med vinst och sen tar vi in Messi igen. Då har vi lösningen.
Han kan sitta där och bara rulla tummarna ett halvår. Ja,
exakt. Han gör en Arden Turan.
Alltså det är ju en oroväckande sits de sitter i, så är det ju. Sen har vi ju så här, Miralem Pjanic måste de också bli av med. Sen har de amorteringskrav på alla möjliga tidigare värvningar som, alltså det är en sån sopp de sitter som Bartomeu har lämnat dem i. Och det är roligt, vi glömde bort den en stund på att men nu värvar de Agüero och Depay och så vidare. Nu ser det ganska bra ut, men ja.
Och vi har varit inne på det förr också, att för att bli av med gubbarna som de sitter på nu så måste de ju lura på någon lite spelare. Och där ser det väl ut att gå som det går. Men vem vet, de kanske har några kort upp i rockärmen här.
Ja, vi återstår att se. En av de som jag nämnde där som skulle kunna bli av att de görs av med, då är ju Antoine Griezmann. Han har ju haft en liten Manchester City-koppling här nu som har dykt upp. Det känns ju också som att det är väl inte så aktuellt om typ Harry Kane och Grealish och alla ska in. Men...
Ja, och Erling Haaland var det.
Ja, han var också, ja. Där. Alltså Barcelona hade nog velat försöka få pengar för Ousmane Dembélé, så den skadan han drar på sig nu, den är väldigt opassande. Men nu måste de ju antingen då tappa honom gratis nästa sommar eller förhandla fram ett nytt kontrakt med honom. Coutinho sitter också skadad, vilket ju gör ett problem att överhuvudtaget få pengar för honom. Så att det är ju väldigt, de kan behöva ta väldigt svåra beslut. Till exempel titta på att ska vi sälja Jordi Alba? Men alltså, eller liksom, oj, det kommer en miljard för Ansu Fati, det kommer en miljard för Pedri. Det kanske är ett läge de måste börja titta på sådana bud. Men då är frågan, är det bättre att faktiskt bara acceptera faktum att det här var på något sätt Messi-avslutet?
Ja, det känns väldigt ovärdigt.
Ja.
Det känns väldigt Barcelona 2021 att avsluta ovärdigt med Messi samtidigt. Jag kollar på schemat här och det är så att ligastarten i Spanien är väl 13 augusti. Så vi är i princip en månad bort. Det lär ju trappas upp i tempo på spanjackerna där borta kanske.
Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa.
Det blir väldigt spännande om inte annat. Vidare då, någonting som är officiellt. Achraf Hakimi är nu helt klappad och klar för Paris Saint-Germain. Spontana reaktioner på den här gången?
Ja, vi har väl varit inne och snurrade på det lite förra veckan med att det är en väldigt bra spelare som kommer göra PSG till ett bättre lag. Vi pratade med tidigare att det är en stor brist på dugliga ytterbackar i det laget, och med en Achraf Hakimi i laget så är ju den spontana känslan att det kommer bli wingbacks. Att vi kommer sedan få se en trebackslinje med Kimpembe, Marquinhos och Ramos. Och sen skulle jag även säga så att det blir en väldigt bra affär för Inter också, som smällde hem honom från Real Madrid för runda slänga 400 miljoner.
Ja, 40 miljoner euro var det väl där.
Och nu snackas det väl om åtminstone 600 miljoner med lite add-ons och liknande. Så jag tror att alla är nöjda här, och det är inte alla gånger det blir så.
Fast det är ju ett jättetapp för Inter sportligt, men samtidigt är de ju i ett läge där de måste få in pengar, så att på så sätt de får ju bra betalt för Hakimi här.
Exakt.
Det kommer baske mig gå undan på den där kanten nu, va? Det är ett jävla spring.
Ja, den är ju snabb. Det får man ge honom i alla fall. Det kommer nog hända mycket i PSG också. Kommer nog vara snabb med att börja presentera saker. Sergio Ramos uppges ju ha gjort läkarundersökning och ska presenteras som Paris Saint-Germain-spelare.
Apropå spanska ovärdiga avslut.
Ja, absolut.
Alltså från Real Madrid tänker du då?
Ja. Du kanske känner att det är supervärdigt.
Nej, alltså Real Madrid är ju inte bra på att tacka av trotjänare. Sergio Ramos gjorde 16 säsonger där. såklart det finns en ovärdig aspekt i att han sitter och gråter på en presskonferens med alla titlar bakom sig.
Ja, mitt i ett EM också. Så det, liksom, det blir nästan
som att han får vara med.
Ja, exakt. Det blir nästan som att han smög ut bakvägen då.
Ja, lite så. Men samtidigt här också nu, så valet han gör av klubb visar tydligt också hans intentioner. Mm. Och intentionerna, skulle jag säga, är ganska tydliga att han vill
kultur
branda sig.
Kultur och tavlor och god mat i Paris.
Och kläder.
Ja, det kan det mycket väl vara också, men jag tänker att det är ju att branda sig själv och börja säkra för efter han har slutat som spelare. Mm. Att liksom bygga ett varumärke, börja liksom med den typen av PR-jobb. Det är ganska tydligt, tycker jag, på Ramos. Jag tror det är den vägen han vill gå här nu. Och synas på så sätt, då är ju Paris en fantastisk andra. Sen är det ett väldigt bra lag han kommer till, såklart. Ja, och det verkligen lockar ju garanterat också att spela under Pochettino där.
Ja, men och sen är det väl verkligen så att det här är en sån jäkla del i att PSG känner att fan vad nära vi var den här Champions League-titeln nu, och verkligen lite golden generation i PSG också, om de värvar in spelare av den åldern, så liksom att det är inget som vi känner att nu är det 3-4 år till att vi ska liksom så här bygga upp långsamt, utan det var nära och snuddade vid den där Champions League-finalen, och nu ska de liksom försöka, men det känns ju omöjligt för PSG att faktiskt få klippa den där bucklan.
Ja, nästan. Men det kändes ju någonstans som att det var en satsning av den här digniteten som var på gång när man såg att Neymar ändå var ganska tidigt ute och förlängde sitt kontrakt. Det kändes som att han hade fått lite indikationer på hur det skulle se ut nästa säsong redan då. Och sen ska vi inte heller glömma att vi har en Donnarumma som verkar vara dagar ifrån ett PSG.
Han ska ju presenteras. Men det finns ju uppgifter på att Keylor Navas kommer vara första valet.
Oj, shit.
Och det tycker jag är jättekul. Ni som undrar, för jag tycker det är så fruktansvärt roligt, kan lyssna på tidigare avsnitt och höra Patrik Syk prata om korta målvakter.
Någonting om längden, va?
Ja, exakt, lite så. Men det får vi ju se hur det stämmer.
Vinner Italien EM-guld så är ju Donnarumma första keeper i PSG.
Jag tror inte att det spelar så stor roll om de vinner eller inte där.
Bra PR att värva in målvakten som räddade Italien till ett EM-guld.
Efter att ha läst Marcus Leifbys live-rapportering igår så tänker jag bara på ventilationstrumman.
Ja, verkligen. Det är mitt.
Utan att ha läst den så tycker jag också att det är mitt huvud.
Mm. Ja, rimligt.
Bra poäng.
Dålig han var igår, Donnarumma.
Dålig?
Oj. Det var nu får du lov att utveckla.
Nej, men det kändes ju, i början kändes det som lite tävling mellan han och Simon, vem som skulle kunna liksom klanta till det snabbast och värst. Men sen så fick han väl lite upprättelse och
han räddade trots allt Moratas straff och sen hämtade Italien.
Det var ju inte tack vare Donnarumma, det var ju tack vare Morata.
Det var väl, han räddade ju straff.
Det var ju Morata som räddade Donnarumma där.
Alltså jag tyckte så synd om Morata. Jag måste bara säga, jag tyckte verkligen så fruktansvärt synd om Morata i det här läget. Alltså att,
ja, exakt.
Såklart, han är en professionell fotbollsspelare, det hör till alltihopa, men det fanns någonting att han blir plötsligt bänkad. Mm. Han kommer in och gör en så pass bra match som han ändå gör med sitt inhopp, gör ett jättefint 1-1 mål. Och så står han där och på något sätt blir syndabocken då.
Men det var ju också skrivet i alla diverse stjärnor innan. Ja, det var någon brittisk poddmänniska som nämnde att på samma sätt som man ska liksom ha en fasta situationer tränare så borde man ha en narrativtränare som borde veta att när den där straffsparksläggningen börjar, att Morata har liksom varit utdömd, utskrattad, kommer in här nu och är på väg att rädda dem, så är det ju så att alla i hela världen vet om att det är ju Morata som kommer sumpare. Och då borde man ha en narrativtränare som bara vet om det här. Mm. Vi kan ta varenda spanjack på hela arenan och kliva fram och slå den där straffen. Inte han. Han kommer bomma. Ja. Det, narrativet är klart.
Ja, exakt. Det känns ju också extra givet efter den här kvartsmålfirandet han gjorde efter det här målet. Men jag trodde aldrig det skulle ta slut.
Den där bilden han tittar in i kameran. Den är ju...
Han körde nästan en slags Pogba-firande där det var liksom 4-5 målgester i ett.
Och på tal om firanden, alltså den absolut bästa straffläggningen i gårdagskvällen, eller ja, det blev ju typ i morse nu då, är ju Copa America semifinalen där med. Har ni sett klippet på Leo Messi?
Nej, men sånt slår jag fot däremot.
Alltså när vad heter det, Emmy Martinez, det var ju otroligt.
Jag tänkte säga att jag har inte sett någonting av det, jag har bara sett Emmy Martinez Instagram.
Okay. Ja, det var ju otroligt mycket psykningar i den straffläggningen på alla sätt och vis. Emmy Martinez pratade sönder Jeremina under den straffen. Alltså bara hela tiden pratade med honom och liksom så här, alltså högsta klass av shithousery, att han bara pratar, ja den där bollen ser ganska stor ut, kommer verkligen träffa målet och så vidare. Och så ligger bara på och pratar där, för då var det någon annan kille som hade dansat framför honom innan efter att ha gjort mål. Jeremina firade ju sitt mål i straffläggningen mot, nu ska vi se, Uruguay i kvartsfinalen med att göra en dans. Oj. Vilket också uppmärksammat på att han faktiskt målfirade med en dans på en straffläggning. Men Emi Martinez alltså psykade ut honom fullkomligt, räddar straffen. Mm. Och då ser man Leo Messi som står jublande och skriker, dansa nu då, dansa nu då, till Jeremina i den situation. Ja. Helt fantastisk straffläggning.
Och då hör man ju direkt här utan att ha sett straffarna att apropå Silly, att Emi Martinez återigen visar att Arsenal gjorde ett av sina största misstag när de
absolut.
När de släppte honom och satsade på tysken istället.
Ja, du är inte fel där.
Nej, han har stängt sina aktier i det här mästerskapet.
En av världens bästa målvakter, va?
Ja, alltså han är väldigt bra. Men
på vad man drar gränser för världens bästa målvakt. Topp 100, absolut.
Det är inte svårt att göra intryck i argentinska landslaget med tanke på historien. Inget ont av Romero, han var jättebra i landslagssammanhang om många år, men det var ju inte någon så här toppen målvakt. Men Emi Martinez, stor hjälte för Argentina där i koppan.
Stor också.
Lång.
Om man vill inte ha någon som står framför en och snackar skit.
Pratglad liksom. Ja, är han också.
Står där och psykar, då vill man inte ha jätten Emi Martinez.
Nej, vidare till något helt annat, nämligen Manchester United. För Jadon Sancho är ju klar. Mm. Jag vet inte, var han officiellt klar när vi satte då senast?
Det var han nu faktiskt inte.
Han var
vill
inte
jag
det.
Jag minnas. Men nu är han det.
Nu är han.
Och vi säger äntligen.
Vad tråkigt att det är över nu, att det är liksom, nu får vi inte läsa de här rubrikerna och fundera och liksom blicka mot hur ska det bli med Sancho.
Jo, men vi får blicka mot annat.
Helt andra båten nu. Äntligen slipper vi det här skriveriet. Alla har ju vetat att det skulle hända. Och nu äntligen är det klart. Nu kan vi inte bara så här prata om Sancho som spelare istället för dessa skriverier som vi har haft nu i år då.
Känns ja, men framförallt så kommer det bli kul för att nu kommer ju folk faktiskt se honom spela.
Ja.
Till exempel de i Manchester United som aldrig har sett honom spela.
Ja, exakt. Förutom det finns två, två där.
De som inte vet hur man väljer Bundesliga där i tablån, menar du?
Ja, exakt. Just det vill säga varenda britt på jordklotet.
De som är inne på via play och ser Frankfurt. Fan, är det Championship eller?
Ja, innebandyligan.
Ja.
I alla fall, vi har andra transfergrejer med United att titta på istället. För de ska ju nu ha börjat blicka mot Rafael Varane, bland annat från Real Madrid. Inte heller en så här illa dold hemlighet, de är intresserade av honom och intresserade av en mittback. Dessutom Kamavinga från Rennes, och det här tyckte jag var väldigt intressant att han nu har dykt upp på radarn. Han har ju pratat väldigt mycket till Real Madrid många år, och han har pratat i alla möjliga topplopp, PSG också och så vidare, och de är ju fortfarande intresserade. Men United ska ändå ha visat ganska rejält intresse enligt ganska många relativt trovärdiga källor här. Kamavinga till United, vad säger ni, är det rätt mittfältsval för dem? Jag säger ett såklart ja här.
Jag är helt med i din båt här, och lika mycket som jag tror att det är en spelare som kommer gå in och göra United ett bättre lag och göra jäkligt bra ifrån sig, så är det bara så här att det är ju uppenbart för alla som ser Manchester United att det är en central fältare som behövs om man ska kunna ta nästa steg. Nu slutade de i och för sig två av förra säsongen, men rent på pappret så är det ju magstarkt att säga att de har lika bra trupper som Manchester City och Liverpool har, och även kanske Chelsea.
Ja, men alltså Kamavinga är ju också en tvåvägs mittfältare av en av de mest intressanta vi har här i liksom talangväg.
Nu saknar United väldigt mycket nu.
Mm.
Man kan ha en Scott McTominay som är ganska duglig i försvaret, och sen så har man en Pogba eller en Bruno Fernandes.
Fred,
ja. Som gör det liksom bra åt den andra riktningen. Men att ha någon som kan ta ansvaret åt båda hållen, det tror jag verkligen har saknats United. Och
Paul Pogba.
Men då vill man väl ändå sticka upp
han i försvaret.
Då vill man väl ändå sticka upp ett finger att om det ska komma en kille och ta ansvar både offensivt och defensivt i ett Manchester United som faktiskt jagar en ligatitel, ska man då lägga allt sitt förtroende hos en 18-åring som är 19 kanske då.
Nej, men jag tror
som ska kliva in i Premier League för första gången och där ska liksom hela ansvaret bäras.
Jag tror inte han kommer att bära ansvar på så sätt, i och med att Paul Pogba fortfarande är kvar. Däremot tror jag att det alternativet att säkra den spelartiden och inte göra samma misstag som när man skickade Pogba till Juventus en gång i tiden från eget led. Att då istället värva in den här supertalangen som kommer att bli, om allting vill sig väl, en av de bästa på sin position. Jag tycker det är en solklar affär att gå för. Det finns jättemycket positivt i den. och sen då kombinera med Varane i försvaret. Om de lyckas med Sancho och Varane kan man vinga på den här sommaren, då har de gjort ett helt enormt bra fönster.
Och framförallt då, eftersom att Pogba har gått ut och kacklat om att Kamavinga är en sån kanonlirare, så är det väl en bra på så sätt.
Hej Paul, häng kvar här. Då får du spela med Kamavinga också.
Exakt, och sen så kan man peka mycket man vill på att Kamavinga fortfarande är tonåring. Han har ju varit med sedan han var 16, så det finns seniorfotboll, så det räcker att bli över i den kroppen för att gå in och ta ansvar här vid Manchester United.
Ja. Sen ska han ju försöka spela OS nu också.
Ja. Och sen ska han göra en cold rainy night in, ja, vart det nu blir.
Stoke, kanske. Ja, det blir
Tokyo. Nej, men vi får väl se. Jag tror att den kommer ju bli sent klar i sånt fall, är väl känslan. Jag tror inte det blir någonting innan OS här, och då kommer han fokusera på det. Och sen får vi se vad han gör där, för det kan ju också öka på hypen lite. Inte för att OS är riktigt samma skyltfönster som ett EM eller ett Copa America, men likväl ett skyltfönster.
Men kanske börjar det bli. Det känns som att OS-fotbollen är liksom, den jackar upp.
Det var baserat rätt på. Det var 5 år sedan du spelade OS senast.
Jag sa ju precis att visst känns det som. Jag baserar det här, alltså det här känns det som, på en känsla. Och det var det jag undrade. Visst känns det väl som?
Och svaret är ett rungande nej.
Ja, vad tråkigt för er. Ja,
men det är inte rungande, men väldigt tvekande måste jag säga från min del i alla fall. Oavsett, kul med O. Jag ser fram emot det japanska landslaget där på här sidan.
Ja,
och damsidan också.
Framförallt japanerna.
Ja, i ett hemma OS.
Vi har ju sett nu i EM vad hemmafördel gör, va? Så det är ju redan klart att det blir japanerna i final, va?
Jag slänger mina ögon på damlandslaget istället. Det tycker jag kittlar ett par grader mer.
Alltså för svensk publik så är ju faktiskt här turneringen totalt ointressant.
Det är ju Sydkorea, Australien, Nya Zeeland.
Ja, det hör ju.
Egypten, Sydafrika.
Egypten utan Mohamed Salah som
Honduras.
Inte
får åka. Honduras.
Mexiko.
Är Jerry Bengtsson med?
Ja, säkert. Rumäniens U23. Det är ju ett kanon-OS. Återigen här,
fantastisk spansk trupp där. Pedri ska åka dit och spela den också, turneringen tydligen sägs det, men Barcelona vill ju inte riktigt att han ska göra det av förklarliga skäl, för att han bara konstant spelar fotboll just nu. Lite oroväckande kanske hur mycket matcher han faktiskt får nu för tiden.
Fan vad kul det ska bli med OS-fotboll.
Ja, Filip Lindfors taggat på OS-fotboll som ni hör.
Ja, och det står ändå för honom.
Ja, eller jag är lite taggad också.
Det står inte för mig. Som
det är ingen 22, hype.
22 juli 13.00. Honduras U23, Rumänien U23.
Mm, då sitter bara jag och Jonathan.
Boka in kalendrarna lagom till frukosten där. Jag tycker vi går till Manchester City istället. För där finns Raheem Sterling som gör det väldigt bra här under fotbolls-EM just nu, och varit en av Englands bästa spelare, mest tongivande spelare, och alltså tystat kritikerna lite här under det här liksom landslagsturneringen. Men i City så har han ju varit lite inne och ute startelvan, och vi har pratat om det tidigare här att det finns ju, kan ju vara aktuellt med en flytt någonstans. Det har pratat som här i den här studien så kastar man ju fram långskottet Arsenal, vilket faktiskt inte är helt osannolikt, känns det som. Tottenham, ett annat lag som har dykt upp. Real Madrid, där gamla intresset har dammat av också och dykt upp igen. Det var ju på tapeten för flera år sedan att Real Madrid ville ha Raheem Sterling, och det sägs ju då att Sterling ska ha viktigt intresse överallt. Sterling ska ändå vara någorlunda öppen för att kanske flytta på sig beroende på vad som händer. Men City vill nog inte göra sig av med honom. Vad säger ni för Raheem Sterlings del? Skulle han känna på en flytt?
Ja, alltså till att börja med så vill jag bara understryka det som du inledde med att säga, att han har verkligen överraskat mig med sin insats här i EM.
Det var alltid ju bra i landslaget dock.
Ja, det ska i och för sig sägas. Men jag trodde absolut inte. Jag trodde inte ens att Raheem Sterling skulle starta i det här laget. Men man måste ju någonstans också förhålla sig till den verklighet som är förra säsongen, där han inte riktigt fick ut det vi är vana vid att se Raheem Sterling få ut. Jag tror jag pratar för alla Premier League fantasy-spelare när jag säger att det var en frustrerande säsong. Så att utifrån det så skulle han, ja, fast under Guardiola så har han ändå blommat ut så pass mycket så att det känns som att det är rätt miljö för honom. Jag vet inte om det finns fler steg för honom att ta, och utifrån det så tycker jag det känns ganska ologiskt att han skulle till ett Real Madrid och rota.
Ja, fast det är ju, ja, alltså om ska ha Sterling och Vinicius på varsin kant, blir inte
då blir det
slut.
Yvigt spel.
Det blir inte mycket slutprodukt.
Det blir 6-0 varannan match och så blir det 0-0 de andra matcherna.
Ja, nej, jag tror ju inte mycket på det här, men samtidigt.
Nej, men jag tyckte också det känns de här att du nämner liksom Arsenal och Tottenham i samma mening som Sterling ska flytta, det känns ju redan där så är man ju borta. Ja, och sen så vill han väl inte lämna pappa heller.
Nej, alltså, men som sagt, för pappa att Pep han ska få stjärnstatusen liksom, och också vara självklart startval, kommer han få vara där under Guardiola? Ja, bara en
fundering. Det är väl ingen som den här pepproletten.
Nej, så är det väl i och för sig också, men det är ju lite ändå så att det känns som att Ancelotti då, som är i Real Madrid nu för tiden, har blickat lite om Premier League där han ju var nyligen. Han ska ha ringt Richarlison, sägs det också.
Tjena Richarlison.
Ungefär så. Vi låter det vara där, tycker jag. För jag
vad görs?
Lite så.
Spelar ukulele och käkar grillat kött. Själv då?
Han spelar ju Copa America. Ja. gör han faktiskt. Nuno är klar. Ja. Officiellt. Det hände ju efter vi spelade in senast.
Stekhett.
Nuno Espirito Santo är Tottenhams nya tränare. Och han ska ju redan... Vi håller väl till det att han är klar i alla fall. Alla vet ju vad vi tycker om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och han ska ju börja titta på värvningar, och då sägs jag den första som Tottenham då ryktas nu få in är Takehiro Tomiyasu från Bologna, en mångsidig 22-årig japansk landslagsback.
Det känns ju logiskt att jag och Felix börjar prata om den övergången.
Ja, absolut, vad säger du då, Filip?
Det känns, ja, men det är väl en gubbe som det mesta jag har på honom, det är att han är fostrad i Avispa Fukuoka. Mycket dålig japanska. Vilket är samma klubb som Emil Salomonsson nu tillhör. Vilket bäddar för att det är Avispa man ska vända sig till för att hitta dugliga ytterbackar.
Jag tror du skulle säga att Tomiyasu Blåvitt 2025.
Ja, men det, ja, men, det kan vi också landa för att du känner för.
Nej, men Tomiyasu är ju en av många spelare som har hängt i den här japanska kolonin i Sint-Truiden i Belgien.
Ja, fint. Jag kollade precis vad. Avispa Fukuoka och Sint-Truiden. Mm. Innan han gick till Bologna.
Bologna.
Bologna, precis, är han ju i nu. Och där ska han ha kommit överens med Tottenham om någon sorts personligt avtal där Tomiyasu gärna vill flytta till Tottenham, men däremot har inte klubbarna helt kommit överens om övergångssumman. Då sägs att Arsenal ska in och hijacka den här värvningen och börja förhandla med Bologna också, har det kommit uppgifter om.
Men det är ju betydligt roligare än själva övergången i sig, att det är huggsexa.
Ja, om Arsenal och Tottenham känns som att de är ungefär och slåss om samma saker på samma hylla nu för tiden, vilket gör det väldigt intressant i sommar, att de kommer nog... Flera spelare som är intressanta i utlandet kommer nog locka för båda de klubbarna, och då kan det dyka upp sådana situationer för att se om Tomiyasu blir en sån infekterad historia eller inte.
Det kan man ju hoppas, för om man är så att det står mellan Tottenham och Arsenal, då kan man ju börja kolla på boende och favoritrestaurang och, ja, och gym och sådana där grejer som man brukar göra när man flyttar.
Om det bara är de två klubbarna, så ja, då är det ju väldigt lätt för spelarna.
Då kan man redan börja spana, köra flytten och så bestämma sig när man väl är på plats.
Han sa till sin agent, jag vill till London, resten skitsamma.
Men West Ham, är det ett London-lag? Slutar det med sen. Nej, det hade varit en bra värvning för West Ham i för sig, Tomiyasu. Jag är lite så här tveksam, vad, det beror lite på vilken roll han ska in i. Det är en väldigt lovande back som haft en väldigt snabb karriär uppåt och gjort det strålande i Bologna, varit uttagen i veckans lag flera gånger och så vidare. Och,
han spelar mittback och ibland
mittback
högerback?
Och högerback, han kan spela både och, används mycket som högerback, används som mittback en hel del. I en treback så hade han ju gått in väldigt fint. Så att jag tror att det är en intressant värvning om man lyckas lösa den. Jag tror inte det skulle kosta så mycket heller.
Ja, till högerbacken så har det väl riktigt som att Bellerin ska röra på sig från Arsenal, och Doherty har inte drosat marknaden i Spurs.
Jag skulle säga, om Bellerin skulle dra därifrån, då behövs det väl någon liksom like for like replacement på honom.
Ja, jag ser inte Tomiyasu som en sån offensiv wingback, det är väl det problemet.
Och det var precis det jag ville få sagt. Aha. Med att i så fall ska det väl in en mer offensiv spelare som är en blandning mellan ytterback och yttermittfältare, mer än någon som är blandning mellan ytterback och mittback.
Nåväl, vi får vänta in vad som händer med Bellerin först.
Men alltså Mäle, Dumfries och sådana spelare lär ju kopplas till Arsenal förr eller senare.
Ja, det känns ju logiskt, om man lov att säga. Det känns också som en klubb som skulle kunna bli pålurad en EM-succé.
Ja, ja, verkligen. Utan, alltså, utan den minsta tvekan så kommer det hända. Och det har vi ju redan fått höra när Arsenal har lagt sig in i någon slags budgivning på Locatelli. Ja. Kanske inte bara en spelare som har...
Det är inte bara en
bluffar under EM.
Det är en väldigt rimlig
grej. Det är ingen Pedri som Filip Lindfors skulle säga.
Nej, Mäle däremot har ju trissat upp priset på att spela en match.
Ja, fler matcher han spelat. Ja, men Mäle har trissat upp priset i nivåer som man inte riktigt kanske är värd egentligen. Mm. Så är det ju.
Det blir spännande.
Dumfries tänkte jag mest på att han har väl typ 15 miljoner euro i utköpsklausul. Så att den förstår inte varför inte fler har liksom tittat närmare på än vad de har gjort.
Det har varit ganska tyst där.
Ja, Bayern München har pratat lite om där. Ja. Men Arsenal blickar mot annat främst verkar det ju som just nu. Och de blickar då mot måsarna i Brighton. Seagulls, för där Ben White har vi nämnt tidigare, där ska det ha lagt fler bud, man fortsätter försöka jaga Ben White, och dessutom Yves Bissouma pratas det ju fortfarande om naturligtvis, Bissouma som nu vi kanske ändå har fått lite tecken på kommer röra på sig. Brighton har ju värvat Enoch Mwepu från Salzburg för en ganska för en ganska ansenlig summa för att vara Brighton, och då tänker man ju att det kanske är en Bissouma-ersättare.
Ja, alltså jag vill bara stanna vid det här Ben White och Arsenal och mittbackar och
nu pratar Filip Lindfors som Arsenal och måsar, hans favoritsaker i livet.
Ja, just det, jag hatar måsar alltså. Satan vad jag hatar
jag
måsar.
Jag förstår inte varför alla hatar måsar.
Ja, men det är ett sånt jävla liv
bland måsar.
Va?
Har du försökt sova i en lägenhet där det finns måsar?
Ja, de sjunger lite utanför och så.
De sjunger lite, det har han inte gjort,
Viker ditt ansikte och vrålar så att du drömmer om måsar som attackerar dig.
Berätta om Ben White nu.
Det jag tycker är lite intressant med hela det här Ben White och att Arsenal ska köpa en ny mittback. David Luiz har dragit åt helvete och Marie ska in och Gabrielle där som är nya.
Rob Holding.
Och det är Holding och det är Chambers och det är hela fadrullan. Och så har man även då det som enligt många var tänkt som frälsaren i mittförsvaret, William Saliba, som man skulle ta in då, och alla blev helt chockade. Alla hade pratat om att det här var liksom den största mittbackstalangen sen, ja, jag vet inte, sen Tony Adams och gänget föddes på puben. Så fick man aldrig se Saliba spela. Han lånades ut och nu är det där lånet avslutat och han har gjort det kanon i liga. Och...
Ja, men ska du dra Saliba spåret igen?
Jag tycker inte den är så jävla ointressant, för att det finns så jävla mycket alternativ där i Arsenal på spelare som bara är på någon slags medelnivå. Det finns inga självklara val där. Och då känns det ju som att om Arsenal ska lägga, vad är det snackas om, 50 millar eller?
Ja, exakt. Mm. Nästan minst 50 millar. Det är väl det Brighton vill ha på honom i alla fall.
Kanon mycket pengar ju. Ja. För en
väldigt, pund, väldigt bra ung brittisk mittback som har visat att han kan leda ett försvar.
Ja. 25% av priset är ju för att han är britt, det vet vi ju sedan gammalt.
Och det får man ta.
Men då ska han in där och... Då kommer den här unga William Saliba som har blivit hypad och kanske då är liksom definitiva svaret på att nej, det blir inget för dig. Han ska vidare, och Arsenal har ju sagt att de skulle vilja låna ut han till en Premier League-klubb. Hur sugen är en fransk mittback på det som har fått spela i Frankrike och inte komma in i sitt nya lag och börja en resa i liksom Newcastle eller något liknande? Ja, det hade ju varit ännu sjukare. Men jag tycker molnen hopar sig för ett haveri där i den arsenalska backlinjen.
Jag tycker att Ben White känns strålande. Ja,
ja verkligen.
Jag tycker det känns som en helt rätt lösning för
dem. Hur ser du på Ben White i Arsenal? Nej, ifall vi lämnar Saliba åt vad det är.
Nej, men det är ju, man har ju möjligheten att ställa upp ett väldigt älskvärt en mittbackstrio med Chambers, Holding och Ben White som man då kan skicka iväg tankarna på liksom Englands framtida mittbacks...
Ingår Callum Chambers där?
Det är klart han inte gör, men om man har sina sympatier hos det där röda
laget,
gänget från norra London, så tror jag inte att man har gett upp hoppet helt och hållet på Callum Chambers, som ändå kommer in ibland då och då och gör lite nytta.
Det närmaste med Saliba sägs ju vara Marseille just nu, och att återvända där på en tredje lånesession till Frankrike.
Där även Guendouzi har landat.
Exakt, Guendouzi har ju börjat liksom nästa ihop sina...
De gamla vengerska kontakterna.
Marseille som nu för tiden tränas av en viss Sampaoli.
Just det.
Bara en sån sak. Vem vill inte spela under Sampaoli och hans livs?
Och det som då kanske talar för att Saliba hela tiden har varit en planerad vinstförsäljning landar väl lite mer nu när man vet att Guendouzi är klar för Marseille. Att de har redan börjat göra affärer med varandra och då kanske det känns närmare till hands att kruta på ett annat papper sen, som kom med i faxen.
Sen har ju inte Saliba gjort det lätt för sig med tanke på de här lite suspekta sociala medier-skandalen sånt där han hade, så har han inte direkt liksom bara lagt upp en öppen matta för sig själv och glida in på Arsenals försvar heller.
Nej, exakt.
Han bara det är ju inte bara från ett håll i det här fallet. Men om man bortser oavsett på liksom vilka som finns tillgängliga, om man tittar på truppen för Arsenal har nu och sen tänker Ben White in här spel mittbackspar med Gabriel. Ja, säger jag att det här är en superrekrytering om man lyckats få igenom den. Men vi får se hur det går med det. Vidare till Milan tänkte jag. De ska ersätta Hakan Çalhanoğlu för han har gått i Inter. Och då har det pratat om lite alla möjliga namn. Bland annat Felipe Coutinho förutsatt att han skulle vara frisk. Isco från Real Madrid som väl någon förr eller senare var det ska lämna Real Madrid också. Och då är min spontana fråga till er om ni fick välja. Och nu räknar jag med att båda är friska då, och krya och någorlunda spelsugna. Hade ni helst velat ha Coutinho eller Isco som ersätter som tia i Milan?
Ja, det är ju jättesvårt att komma ifrån att de ska vara hela och friska och allt det där. Men känns det inte... Åh, jag velar nu känner jag. Men jag hade nog ändå landat på en Coutinho till slut. Han känns mest lik en Çalhanoğlu.
Filip?
Ja...
Fan. Pest eller kolera?
Ja, alltså det är väl båda borde väl ha blivit större och bättre än vad de har blivit om det,
de är inte så långa.
Om det snackas om Coutinho eller Isco till ett Milan som går ända fram. Isco borde ju ha varit mer än vad han är just nu.
Ja, Isco tror jag också har mycket med liksom egen inställning att göra. Det är den känslan jag har fått i alla fall. Han har inte riktigt lyft överhuvudtaget på det sättet man trodde. Sen vet man hur mycket fotboll han har i sig, men det är någonting som saknas.
Det är alltid svårt med spanjorer att lämna hemifrån tycker jag. Som har varit där hela karriären.
Fast har inte det brutits något på senare år med tanke på hur många som ändå har lyckats i England.
Men sådana
som
har dragit tidigt. Brahim Diaz var ju dessutom bara i Milan den här säsongen.
Ja, Brahim Diaz var ju där. Det gick inte så bra för honom.
Ja, till och från.
Ska man vara spanjor och lämna Spanien med rak rygg och stark pondus, då lämnar man tidigt. Men det blir en annan liksom stanna hemma hos mamma-känsla när man har varit på samma plats hela livet och så är man italienare eller spanjor.
Vi landar i att Milan låt bli och så går vi vidare.
Ja, lite så. Ja. Där kan vi kan konstatera lite saker
också. Det är ingen two for one där och det går inte att klämma båda två.
Ja, det hade väl i för sig gått att göra spontant också. Och men
35 millar eller för...
Det hade ändå varit bara något växeldradare emellan med tanke på skadehistoriken som finns.
Faktiskt. Men de kostar lite i lön också. Beroende på hur mycket... För Barcelona vill bli av med lön, så de lär inte vilja betala så mycket av Coutinhos lön då.
Nej, men det är ju där också, om vi bara hoppar tillbaka till lite den här barcelonska bankkrisen, så känns det ju som att alla som är intresserade av... Alla i fotbollsvärlden vet ju vad som händer med Barca. Alla vet att de måste bli av med lirare. Alla vet att Coutinho vill dra därifrån. Och därför har man ju ett ganska bra förhandlingsläge. Oavsett vilken klubb och vilken valuta man handlar med i världen när man ska handla av Barcelona.
Vi måste bara nämna att Marco Silva har gått i Fulham.
Ja, det är alltså, ju helt otroligt.
Med tanke på haveriet senast när en samlad studio glömde bort vad Marco Silva heter. Den där portugisen som en gång var i Everton. Vem var han nu igen? Ja. Och sen bara dyker han upp där på ryktesradaren direkt efter inspelningen. Han är på väg till Fulham. Han har officiellt presenterat Fulham också. Kul för Marco Silva, kul för Fulham. Fulham som då skickar Scott Parker som hamnar i Bournemouth istället. Intressant rekrytering där också tycker jag faktiskt.
Ja. Vi måste ju lägga till det för att verkligen bevisa hur sjukt det är att vi tog upp honom i studion. Eller tog upp, vi missade ju hans namn.
Vi glömde bort honom.
Vad sa ni istället då? Colin Farrell?
Nej, vi kom inte på namnet helt enkelt.
Nej, vi googlade.
Men det som gör det extra liksom intrikat i hela det är att Marco Silva har ju varit arbetslös när han lämnade Everton 2019.
Exakt, och det vet jag att vi tog upp också. Att han har faktiskt inget jobb, han sitter där ute och inte någonting att göra. Och så bara plötsligt dyker han upp för Fulham direkt efter.
Levt livet.
Ja. Läst böcker och spelat guld och silver mot väg med polarna.
Och sen
vägar bara till Fulham.
Och sen måste vi också ta upp att du var det väl Felix som nämnde, Robin Olsen, att Real Sociedad hade väl inte varit så dumt.
Nej.
Och sen kom jag in på att ja, men de är väl rädda för Mattias Asper-historien. Där dök det upp ett Real Sociedad-rykte direkt efter också.
Vi satt och sköt från höften, men ibland så...
Ibland prickar man då också.
Han och... är väl också lite lik rent med sina fysiska attribut.
För Mattias Asper?
För ett par spanska ögon. Släng på Robin Olsen ett par långbrallor och
inte riktigt lika...
lite gryn i kameran.
Han är inte riktigt men det... lika blond som Asper.
Nej, man vill ju inte ha en liksom, Mattias Asper-historia igen snarare.
Nej, det var ju...
Däremot verkar vi kunna stänga den alltså för att butiken i och med att det verkar som att Matt Ryan ska till Real Sociedad. Och om de nu vill satsa på Ramiro och hans fötter vidare så är väl Ryan ett jättebra komplement att rotera honom med, så att det känns som en ekonomiskt sansad och lugn lösning på målvaktsfronten för Real Sociedad. Ett Real Sociedad som dessutom förlängt kontraktet med Alexander Isak till 2026, om ni nu mot förmodan missat den detaljen.
5+ beslut av alla inblandade.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, håller helt med där.
Det finaste beslutet i hela, det var ju att Real Sociedads hela klubbledning och mostrar och fastrar, de åkte till Stockholm för att signa det här kontraktet.
Mycket släkt här idag. Men Aperibay, ordföranden, och Olab, sporting directorn, de åkte ju samtidigt till Stockholm, tog bild där borta vid Nybroplan, där vid, vad heter de, pendelbåtarna.
Man hoppas ju att de tog en ocean bus också och kolla läget i Stockholm.
Tog bilder på Guldbron.
Åkte ut och kika på Djurgården lite. Och
ja, exakt.
Men de var där och
satte sig och åkte insane tillsammans på Gröna Lund. Det hade man velat se.
Signade precis där kameran är liksom.
Ja.
Så tog de, det var den officiella presentationsbilden där.
Det hade ju varit den bästa kontrakts- eller transfervideo någonsin.
Följde upp med en middag där vi liksom uteserveringen vid Nacka strand där liksom ännu längre ut på.
Så hänger de på Patricia hela natten där till 05 och svirar hem på en voj och ramlar på Västerbron. Ja. Där har ni den hela storyn kring Alexander Isaks kontrakt.
Så gick det till Alexander Isak förlängning kontrakt med Real Sociedad. Nej, men jättekul. Alltså det visar ju också som sagt i alla fall, skämt åsido, att det betyder mycket för dem att alltså det här, hur mycket Isak betyder för Real Sociedad, de åker till Sverige och gör det här på det här sättet. Tyckte jag var väldigt fint. Men där tycker jag vi går över på lite lyssnarfrågor, så vi hinner med några sådana också innan vi packar ihop och gör annat med den här dagen. Vad har vi då för frågor är frågan?
Berätta.
Ja, när värvar Chelsea och Unai Simon, frågar Jonas Lindström. Målvakt under 1,95 är bra med fötterna från Bilbao. What could go wrong? Jo, de lär nog inte värva Unai Simon.
Det som hände i kvartsfinalen kan gå wrong. Eller åttondelsfinalen var det nog.
Han var ju tappad hela tiden.
Han
var ju man of the match mot Schweiz i kvart.
Otroligt dålig målvakt alltså.
Nej, han
är till och med lång och ändå så sågade
han. Han har haft några missar i sig. Absolut, han har gjort vissa misstag, men det är en otroligt lovande, spännande målvakt.
Det säger ju någonting att han går in och petar David Schiet i det mästerskapet.
Ja, för det säger också någonting om att Luis Enrique ändå funderade lite på Robert Sanchez inför mästerskapet.
Det säger mer om Luis Enrique än om Nightmare och Brighton, David De Gea.
Ja. Vidare då, Adam Westfeldt sa förra veckan, var det Dacca, nu är det Soumaré. Boubacari Soumaré syftar han då på. Nämn i alla fall gärna något om Leicesters nyförvärv. Ja, de fortsätter att göra det väldigt, väldigt bra. Soumaré från Lille, ung mittfältare, bra på det mesta. Alltså de vet ju precis vad de håller på med i Leicester. Fortsätter imponeras. Exakt. Av dem.
Vi sköt ju lite från höften även gällande mittfältare till Leicester i förra avsnittet. Då nämnde vi Renato Sanchez. De valde Soumaré istället och båda två. Det känns helt kanon tycker jag. Mm.
Charlie Larsson frågar, vad är oddsen på att Patrick Schick går till en storklubb för 700 miljoner, gör 4 mål på hela säsongen och sen lånas tillbaka till Bayer Leverkusen nästa sommar? Alltså om de betalar 700 miljoner för honom då...
Nej, men dra ner den där prislappen så har du nog inte mer än 1,11 gånger pengarna.
Nej, alltså om du drar ner den till runt 300. 300-350 där någonstans.
Garanterat att han drar någonstans, gör 4 mål och sen lånas ut.
Då finns det.
Absolut.
Utan tvekan.
Det känns som ett givet EM-lurendri detta.
Ja, alltså det är ju någon klubb som desperat vill ha en forward.
Och då är vi där igen. Då skulle ju det finnas en narrativ coach som skulle veta om att så här kommer det bli. Det blir inget.
Narrativ coach.
Det kommer vara det nya nu efter när man tagit in liksom psykologer och liknande i klubbarna, så nästan en narrativ coach.
Sibylla Trelawney kommer in.
Om man tittar på den där narrativvalen på sånt, eller vad det var när man lärde sig i journalistutbildningen.
Dramaturgivalen.
Dramaturgivalen, ja, precis. Det är den man får börja jobba med även på whiteboard i omklädningsrum då.
Där fick
man
Makoto också in att vi är tre välutbildade herrar som sitter här och pratar.
Väl och väl, nej, i alla fall.
Vi har högskolepoäng, vi kan väl lämna det där.
Vi lämnar det så. X antal högskolepoäng. Nej.
Vilket jävla lag de har nu, Leicester.
Ja, Leicester, ja.
Det är mycket, med mycket
de här, ja, men alltså, det man undrar är när de plockar in Sommaré nu.
Vem ska dra?
Ja. Är Thielemans på väg bort och är det Liverpool?
Det har man väl egentligen, åtminstone jag har inte hört så mycket om det, men det känns väl absolut som att det kittlar till lite. Man har väl gett upp hoppet om en Naby Keita vid det här laget, så det skulle absolut kunna vara en...
Inte alla Liverpool-fans kan jag säga. Det finns två Liverpool-supporter i mina vänkretsar som fortfarande tror att Naby Keita kommer att bli nya frälsaren där.
Ja, det får väl stå för dem helt enkelt.
Verkligen.
Verkligen. Men ja, absolut. Till och med till Liverpool. Ja, det klingar bra för mig. Det
klingar väldigt bra. Renato Sanchez hade ju klingat bra dit också. Ja. Lukas Ojala här skriver Renato Sanchez bara som vad vi ska prata om. Så nämner väl att Renato Sanchez borde också vara aktuell för en flytt. Nästa, ja precis, André Gustafsson. Vem ersätter Wijnaldum i Liverpool? Snackas om både Thielemans och Renato. Sen undrar man det ligger något. Otavio från Porto. Ja, det hade ju varit en väldigt så här... Han har ju varit bra i Porto, Otavio, som man har förstått det. Jag ska väl säga att jag har inte sett jättemycket i portugisiska ligan. Men Otavio, från de rapporter man har hört, ska ha gjort det väldigt bra där. Så att en flytt till, jag tror inte Liverpool, det känns mer som någon som skulle kliva in i, jag säger Aston Villa eller någonting. Nu verkar Aston Villa ha lite högre ambitioner än vad man kanske har tänkt tidigare också.
Men kanske också att Aston Villa har lite mer pengar än vad man har trott tidigare också.
Exakt.
Den här EM-turneringen.
Ja, du tänkte på att de blir av med Grealish,
ja.
Ja, så är det ju. Jesper Haglöf, kommer Pau Torres röra på sig i sommar? Och om det inte blir Varane för United, är Pau Torres den bästa kandidaten? Ja, säger jag.
Ja, säger du. Ja, Pau Torres är ett jättebra alternativ. Och sen, utan att jag här on top of my head kommer på
några andra alternativ.
Nej, exakt. Det är brist på annat. Får jag väl lova
alltså, jag ser inte Jules Koundé som den typen av försvarsledare som går in. Att den är en av de absolut intressantaste försvararna på marknaden. Ja, om man är på marknaden ens då.
Det känns inte som att Koundé hade kunnat komplettera Maguire ganska bra.
Sant.
Så det beror väl lite på hur man vill ställa upp det här mittbacklåset. Oavsett så känns det väl som att Lindelöf kommer att få en tuff höst.
Ja, det är ju lite tufft. Kom på här också där en liten detalj vi borde nämna. Samuel United säger att det går mycket rykte om Kamavinga nu. Var tror ni han hamnar i sommar? Stannar bara ett år kvar på sitt kontrakt. Det gör också att jag tror att det blir någon form av övergång för honom nu. Att det är nu det kommer ske. Och det ska bli kul att se honom i... Ja, om det så är Premier League eller La Liga eller vad det nu blir. Helst att han inte går till PSG bara så att vi får se honom i... Någon liga vi kanske följer mer än den franska, även om såklart många följer den franska också.
Prislappsmässigt så är det ju väldigt härligt med det där kontraktet som går ut om ett år. Men utvecklingsmässigt på en 18-åring då på Kamavinga som har ett år kvar på kontraktet, så är det ju inte idiotiskt att spela ut det där kontraktet och sen göra en bra säsong till, välja
och
vraka.
Och sen göra en sån här Martin Ödegård-turné.
Ja,
exakt.
Och bara åka, ja, det, så är det ju. Men sen är frågan, hur intresserad är Ren av det?
Nej, det är
de är nog inte så intresserade av att släppa honom gratis med tanke på hur mycket pengar de kan få för honom. Så då är det snarare att han förlänger och sen säljs av liksom. Och på tal om vem de ska ersätta kan man vinga med i Ren.
Ja.
Jens Kajuste.
Just det har du ju ryktats om.
Just det. Det är väl perfekt, frågar sig Erik A här. Och ja, det tycker jag faktiskt. Det är väl en perfekt övergång för honom.
Ja, absolut. De är ju lite lika i spelstil också. Att Kajuste är väl lite mer av en spelare, en central mittfältare, än vad vi haft historiskt i det svenska landslaget.
Och bra bollvinnare också.
Och känns också
rutin. Det ska man
röjmässigt så är det väldigt passande också. Det är lite liknande.
Ja, just det.
Över till den. Han kan ju nästan ta med sig sin Midtjylland-tröja och bara byta ut märket.
Ja, exakt. Han behöver inte liksom ändra färg på sina skor och sånt för att matcha i matchtröjan, utan det är bara att köra vidare på det han har.
Smidigt på så sätt.
Ja. Enkelt, logistiskt smart övergång, liksom modemässigt smart övergång för Jens Kajuste.
Ja, det är inte bara Ramos och tänker i mode här, utan även Jens Kajuste.
Ja, det är helt rätt. Otroligt spännande att följa hans framfart.
Ja, jag tänkte precis säga det. Vad kul om det skulle bli så. Mm. För att fan, det är ju någonting med Kajuste jäken på plan som är lite intressant, att det är lite annorlunda känsla än med andra liksom svenska mittfältare som har
han har en internationell spel. Alltså vad heter det?
Touch.
Ja, men sättet han spelar på också, han är ju en modern mittfältare i sättet han liksom hanterar boll, förstår spel, vinner boll, liksom kan göra det mesta. Jag tycker det är jätteintressant spelare i framtiden. Kul att han har fått genomslag. Jag tycker tråkigt att han inte fick speltid i EM, måste jag säga.
Men sen måste vi också tråkigt tillägga att man har ju saknat svensk kolonin i Ren. Det kanske blir ett nytt upplyft för den.
Kolonin, många var de?
Ja, men vi har väl
Kim Källström var ju där.
Kim Källström, Andreas Isaksson, Peter Hansson.
Just det, han var också.
Och inte Ola Torv, men han har varit och snurrat i Ren också.
Ja, han var ju till Rosva.
Men var han inte i båda?
Ja, han har varit säkert. I båda. Erik Edman har varit i Ren.
Erik Edman har varit i den.
Ja. Jakob Johansson har varit i den.
Ja.
Jakob Johansson, men det var ju senare.
Ja. Men ja, ni ser.
Ola Torv har naturligtvis varit i den också, såklart 14-16 där. Var på lån i Sunderland en säsong när man förträngt.
Mm, just det.
Många så här svenska landslagskarriärer man inte riktigt har, kan bara rakt i huvudet och plocka fram, känner jag ändå. Men det ringer klockor, det gör det. Mm. Men det sagt, vi tar en fråga till innan vi stänger.
Ja!
Emil Eriksson frågar om DCL, och då menar han Dominic Calvert-Lewin. Varför ryktas inte han till en topp 6-klubb? Ett bra budgetalternativ för City om Kane inte blir av, eller som spjutspets i United, skulle ju vara både bra på kort och lång sikt för många klubbar. Precis. Och ryktena för budgetalternativen för City, de dyker ju inte upp förrän det är kört med de som inte är budgetalternativ.
Nej, men det beror väl någonstans på vad man definierar som ett budgetalternativ. Jag tror
inte, ju kosta.
Det kommer inte vara gratis att lösa DCL från Everton, det kan vi nog...
Nej. Är han DCL i världen alltså redan?
Ja, han är
min
bok DCL.
Min bok är han.
Ja, jag gillar det.
Men han absolut, utifrån liksom kvaliteter och allt vad Calvert-Lewin kan erbjuda, så skulle det ju, kan man ju faktiskt undra varför det inte har varit mer rykten om det, men det säger väl ändå någonting om vilken typ av övergångssumma som Everton har satt på honom.
Och så har han varit jävligt mysig som den här i skymundan spelaren, backup-killen i engelska landslaget här, så han, om han skulle få gå till en stor klubb och spela tredje eller fjärde fjol, så skulle han ju liksom mysa och ha det bra. Det har man ju sett när de i England har lagt upp sina härliga sociala medieposter.
Just det, hade väl någon slags enhörning inom pool?
Ja, exakt. Sakas Ride with the Unicorn. Där de också la upp en ensam, liksom, de hade frilagt både Saka och Unicornen som man kunde photoshoppa själv, även utan liksom bra photoshop-skills. Så att man kunde
sånt man gör.
Göra vad man ville. Men i alla dessa mysiga liksom gulligull-videos med engelska landslaget, så är Calvert-Lewin där och skrattar och klappar på axeln och han är glad och alla andra blir liksom glad och härlig av han. Så,
det är bara att slänga ut 800 millar från dem direkt om ni vill ha god stämning i laget.
Ja, ja precis. Calvert-Lewin alltså, sägs att Ancelotti ringt honom också.
Ja, det är
vi kan säga så här också, Fredrik Eriksson ber oss att förklara härvan som Bartomeu lämnat efter sina löneposten är för hög i Barcelona om man inte kan registrera spelare. Det började vi med. Mm. Frågan är om vi lyckades, och om ni inte lyckades så lär vi prata om det igen.
Annars är det bara att spola tillbaka hela vägen till första delen av avsnittet och lyssna på det en gång till.
När det blir liksom med siffrorna som man låter ungefär som Farbror Vattenmelon i varann-tv. Ja.
Och ifall det är förvirrat så ska det också sägas att det är förvirrat. För att det är förvirrat.
Exakt, ja. Det är precis så. Många siffror, många kontrakt, många löner och många problem som Barcelona sitter i just nu när de alltså ska nyregistrera sina nyligen invärvade fritransfervärvningar och dessutom förlänga världens kanske dyraste och bästa fotbollsspelare på köpet också. Ja. Så de har mycket att göra. Vi har inte så mycket mer att göra här, så tack för idag. Tack Felix, tack Filip och tack alla lyssnare.
Tack!
Så hörs vi snart igen.
Adios.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.